Okej då, let's go. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av e-sportspegeln. Idag är det bara jag här, Alex. Och min uppgift är väl egentligen att jag ska presentera det andra avsnittet från vår lilla miniserie från Vetenskapsfestivalen. Det var jag och Viktor som var där och gästade lite tidigare år. I det första avsnittet från Vetenskapsfestivalen så var det jag, Viktor och Kalle Jonasson som ni har hört förut som pratade om rubriken Är e-sport en idrott? Den här diskussionen studsade vi lite mot när vi bjöd in Kalle sen till vår egna podd. Och då ville vi väl kanske egentligen fördjupa oss lite i det som Kalle är riktigt bra på och riktigt nördig med. Men idag är det dags för andra delen av mitt och Viktors upptåg i Göteborg. Vi ska egentligen prata om e-sportsprestation och vad det är egentligen det finns belägg för från forskningssidan. Vi fick ju bara 45 minuter på oss och jag och Viktor var väl kanske lite smått optimistiska när vi på en 45 minuters föreläsning planerade att vi skulle prata om i princip allting känns det som. Det gjorde ju däremot att vi valde ett gäng övergripande rubriker så det blir lite som en crash course. Så förhoppningen är väl att ni ska få lite mer smak och lyssna vidare i podden för vi fördjupar oss ändå i de andra avsnitten. Men det ni kommer att få höra idag från Vetenskapsfestivalen, det är bland annat lite om rubrikerna e-sportsprestation och hur det funkar, träning, kost och återhämtning och så prestationspsykologi och gruppdynamik. Så att det finns gott om saker att lyssna på. Lyssna in och njut och medan de här två nördarna går loss.
Då var vi tillbaka. Idrottsvetarna.
Mm.
Så oss blir ni inte av med. Men vi tänkte prata om någonting annat den här gången. Det blir inte så mycket om idrott i en e-sport. Det släpper vi nu.
Ja.
Och vi går in på prestation.
Absolut.
Och vi är idrottsvetare då. Så att, hur kommer det sig att vi kan börja prata om prestation när det kommer till e-sport?
Hur det kommer sig?
Ja,
ja alltså det är bevisligen någonting man kan tävla i. Det är någonting man kan vara bra på. Mm. Och framförallt så ger ju träning utdelning. Alltså alla som har gjort någonting som man kan bli bra på märker att lägger man ner tid och energi på någonting så då kommer ju prestationen öka.
Mm.
Och i vårt fall så tänker vi att nu ska vi prata om ganska övergripande vad är det för verktyg man kan använda för att liksom öka sin prestation.
Mm.
Optimera alla de här andra faktorerna som gör att man ges förutsättningar att prestera egentligen.
Mm.
Mm.
Och förra gången så hade vi en gäst och han hjälpte oss då med att diskutera ämnet. Den här gången så kommer vi föreläsa själva. Du får vara GV Persson i det här ämnet, mm. i meningen då. Och jag får vara Hasse Aro.
Mm.
Eller Jenny Strömstedt, om ni vill. Så, men vi har en presentation, du har förberett. Så det är egentligen bara att sätta igång och jag får vi se vad du har förberett helt enkelt.
Du vet ju, så här, det här är den första. Vilka är vi?
Och det har jag nästan redan tagit.
Ja. Nej, men om man missade oss i liksom det första segmentet så i alla fall. Ja, men, jag är förbundskapten och du är kanslist på Svenska e-sportsföreningen. Eller förbundet Svenska e-sportsföreningen. Själv så har jag lite drottat med inom kampsporten egentligen. Och sen har jag alltid fascinerats för prestation och jag skrev mina examensarbeten om liksom, e-sport, prestation och hur funkar det. Så att det är där vi är nu. Liksom. Vi pratar om den här kunskapen som vi har ackumulerat fram tills nu.
Mm. Ja, men precis. Mm. Och förra intervjun var väl lite mer mitt område.
Mm.
Jag faller lite för just samhällsutveckling. Jag gillar den typen av forskning. Det var därför Kalle var en perfekt samtalspartner för mig. Jag kommer prata vidare med honom. Men jag läste också idrottsvetenskap, men i Kalmar. Så vi är båda idrottsvetare. Jag jobbar som kanslist och älskar att nörda. Därav bilden då på presentationen. Att sitta på min svamp och nörda.
Vad gör jag då i så fall? Jag gillar flodhästar.
Ja, men du har en dotter.
Jag gillar att leka. Ja, ja. Men jag tror faktiskt att man kan leka sig fram till mycket träning och prestation. Och, mm. Så att det stämmer nog ganska bra faktiskt.
Jag håller med. Jag älskar liksom just den här lekande approachen till saker. Men ska vi sätta igång?
Vi drar igång. Okej, då tänkte jag så här. Vi börjar med att bara prata lite så här. Men vad är e-sport? Och, egentligen det viktigaste jag tänker att man ska ta med sig in i det här när vi pratar, då tänker jag att man kan göra lite skillnad på gaming och e-sport.
Absolut.
Jag tänker att gaming handlar lite mer om det här ströspelandet. Man kanske nödvändigtvis inte känner att man presterar. Alltså så här, man drar igenom Super Mario på lättast möjliga sätt eller något annat spel liksom, och det behöver inte innebära prestation. Och i e-sport då tänker jag att då handlar det väl om de här grenarna där det faktiskt är tävling som är momentet. Man kör en match liksom. Det finns ett spel liksom, Counter-Strike, League of Legends, Dota, Tekken, PS, FIFA. Och där är det ganska tydligt, start och stopp, vi kör en match liksom. Mm. Och det bedrivs tävlingar i det här.
Yeah.
Nu finns det väl för sig speedruns i de andra spelen också. Och då skulle vi kalla det för e-sport om man ska vara sån.
Mm.
Men vi pratar inte gaming, utan vi pratar
e-sport.
Ja.
Och det är väl där man drar gränsen, som till exempel om jag drar ut och spelar fotboll på fotbollsplan med mina kompisar, eller på torget där jag bor, som jag gjorde när jag var liten. Det är skillnad på det, eller när jag träffar mitt lag och ska köra en turnering, åker iväg på en cup, så att säga.
Absolut.
Mm. Så det är väl en skillnad där.
Okej då, nästa. Vad är prestation? Och den kanske är lite knepig, för att paraplybegreppet i sig innebär egentligen bara att man uträttar någonting.
Mm.
Framförallt tänker jag, vad var det engelska begreppet nu? De sa det lite snyggare, men det handlar också om att det kanske är ett litet en tävlingsmoment i det snarare, att man ska övervinna någonting. Alltså så fort man gör någonting som är bättre, alltså som är lite svårare, eller man utmanar sig själv, då väljer man att kalla det prestation.
Mm.
Kanske snarare än bara så här, göra någonting, utföra någonting, utan man gör någonting men som kanske är svårt.
Ligger skillnaden då i att man hela tiden försöker förbättra sin tidigare, det man har gjort innan? Att man inte bara går ut och strö?
Ja, alltså det kan man väl säga. Men i vårt fall så handlar det i alla fall om de här faktorerna som vi, när vi utmanar oss själva, och det är någonting som kanske är svårt för oss.
Mm.
Men där ska jag säga, det är det vi kallar för prestation i det här fallet. Och jag tror att de flesta hänger liksom med, och vi behöver inte, även om du gillar att definiera saker så.
Ja, jag har lite svårt att låta bli.
Okej, och vad är fysisk aktivitet då?
Mm.
Den tänkte att vi berör bara lite övergripande den just nu, för att vi ska prata mer om det sen också. Fysisk aktivitet i sig, det handlar egentligen om all rörelse och så fort man sätter fart på sin kropp egentligen.
Mm.
Och där kommer vi nörda ner oss lite i skillnaden på men kanske träning och fysisk aktivitet.
Mm. En liten pulshöjning. Fysisk aktivitet kan vara städa.
Spoiler alert.
Sorry.
Okej, bra. Då kör vi så här då. Vi börjar ändå så här, hur påverkas man av stillasittande och skärmtid? Vad är din spontana gissning? Jag har radat upp ett gäng faktorer här i alla fall.
Mm. Nej, min spontana gissning är väl att kroppen slutar göra det den ska göra, delvis, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Och så där tar vi upp nästa. Eller så här, det är typiskt dåligt egentligen för alla inblandade faktorer. Hjärnan mår sämre av det här stillasittandet, skärmtiden, ögonen blir irriterade, liksom styrkekapaciteter, liksom konditionskapaciteter, sömnen, allt sånt blir egentligen påverkat negativt. Och där pratar vi en del om de här blåljusfaktorerna och allt vad det nu har att göra med, men hela systemet rubbas lite lätt kan man säga, och kroppen är byggd för fysisk aktivitet.
Mm.
Så att just bara sitta stilla och pilla mycket på skärm är typiskt dåligt för kroppen. Det är vi inte riktigt gjorda för. Okej då. Men om vi glider in på nästa grej. Det som gör att det blir lite knepigt att hantera. Det är också så här, men hur påverkas man av datorspelande då? Jag vet inte. Jag bollar igen då, så får vi se. Vad tror du?
Ja, men alltså, då aktiverar ju någonting, kan jag tänka mig. Och till skillnad från stillasittande så borde ju någonting hända, tänker jag.
Absolut.
Jag vågar inte vara mer.
Och där tänker jag så här. Det är många faktorer som påverkas positivt av att man datorspelar. Och där kan vi till exempel se sånt som strategiskt tänkande, och vi kan se liksom uppmärksamhet, grenspecifik timing, allt sånt som liksom drillar hjärnan kan man säga. Det är bra, det är hjärnträning. Spatial förmåga, alltså förmågan att kunna vända 3D objekt i huvudet. Spatial förmåga innebär ju liksom läsa kartor och sådana saker. Och sen liksom öga-handkoordination. Den vässar man ju också.
Men spatial förmåga, den lät spännande. Alltså, innebär det då att man kan Ja, för du sa att hantera en karta till exempel. Mm. Att man förstår att det du ser på kartan här går att översätta till en annan situation där du faktiskt fysiskt befinner dig. Eller? Mm.
Jo, exakt. Mm. Det var så som du beskrev. Det var ganska bra. Men framförallt också, ja, men man kan säga att man har någon sorts förförståelse. Den här klicken liksom. Mm. Jag skulle kunna gissa hur den ser ut på andra sidan. Det innebär ju också spatial förmåga. Ja, om man har gjort liksom IQ-test eller motsvarande så är det ofta, eller ibland så är det liksom hantera objekt eller former. Så, ja, men hur ser fortsättningen ut? Eller hur ser den här ut på andra sidan? Mm. Liksom? Och har man en förståelse för det och förståelse för avstånd och
Men då förstår jag varför det är viktigt i spel. Att då förstå vad som kommer härnäst. Bortom det jag kan nå nästan.
Ja, absolut.
Ja, men då är jag med. Ja, ska vi gå vidare?
Ja, vi gör det. Och nästa då? Hur påverkas man av fysisk aktivitet? Och de här liksom, figurerna, de känner vi igen. Och där tror jag att de flesta är med på om jag säger så här. Ja, men det här är typiskt bra. Mm. Alltså, hjärnan mår bra av det. Man ökar blodcirkulationen och allt som liksom, kommer där till. Och där man skulle säga att skärmtid är typiskt dåligt för ögonen, så men komma ut i naturen, träna, det kan vara liksom avslappnande för ögonen och typiskt bra ja, men för att man inte har den här starka kontrasten heller. Ja, man blir både starkare och snabbare, det beror lite på vad man pysslar med, men det, liksom, det främjar neuromuskulära kapaciteter och de här syreupptagningskapaciteterna. Sömnen blir bättre, balans blir bättre. Så att det finns väldigt mycket man har att hämta därifrån. Och sen är det också så här, om man då tänker sig att det här är bara fysisk aktivitet, men om man också lägger en idrott som nästa lager på det här, då kommer det egna andra faktorer som vi också känner igen. Då främjer det ju också de här strategiskt tänkande, vi vässar perceptionen, reaktionshastighet, spatial förmåga, öga-handkoordination. Så att om man då kombinerar fysisk aktivitet och idrott. Det känns som en typiskt bra grej, eller hur?
Ja, nej, men absolut. Du sa vässa perceptionen. Ja. Vad menar du med perception?
Ja, men då tänker jag så här, och framförallt i ett e-sportsammanhang då. Mm. Om vi kallar det för att man ska snappa upp saker. Och visual acuity säger de väl på engelska, och det är väl lite synskärpa om man ska översätta det. Men det tycker inte jag kanske är världens bästa ord. Mm. Men jag visualiserar det som att hur man snappar upp saker. Mm. Väldigt ofta är det ju grenspecifikt att säga, men spelar jag mycket CS så blir jag ganska bra på att veta var ska jag hålla koll. Mm. Man har en känsla av timing, vet vad man ska titta, vet vad man ska titta efter. Och ibland så blir det så här, man kanske bara ser något i periferin eller man känner igen situationer. Och vi har ju relaterat det till bilkörning förut också, att kanske desto mer bil man kör, desto lättare är det att hålla koll.
Exakt, och kringvarande. Det känns nästan som, för jag har själv varit yrkesförare delvis i mitt liv, och jag kan ju känna att man nästan blir ett med bilen om man har kört väldigt länge. Då får man en känsla av att vara bilen nästan.
Och det tycker jag är ganska tydligt när du kör, framförallt om man jämför med mig då. Jag håller på att ta mitt körkort nu. Ja, men så här,
det är skillnad.
Det är nästan skygglapparna på, så så här. Ska man hinna det där och ska man hinna det där? Mm. Så det var lite poängen med det. Att då bilkörning är ganska bra exempel också. För det är mycket som ska in. Man ska planera, man ska hinna se, man ska ha en känsla för timing. Så jag menar, alla de kapaciteterna vässas. Och då glider vi egentligen över på hur blir man då bra på e-sport. Mm. Och med det lilla som vi har liksom fått någon sorts crash course i nu.
Just det.
Så skulle ju min spontana känsla vara att om jag hör det här och jag satsar på e-sporten, då ska jag tänka, om jag skulle kombinera fysisk aktivitet med en idrott med min e-sportsatsning, borde inte det vara det ultimata vapnet för att ha den skarpast möjliga hjärnan?
Ja,
då skulle du säga ja.
Ja, jag tycker det. Men det känns som att du kommer så här.
Nej, jag ska inte såga dig.
Det
jag menar bara
fråga.
Det var ju en kuggfråga.
Okay,
men så här, det kanske nödvändigtvis inte är självklart. För där finns det kanske en diskrepans i forskningen. Det är ju lite det här jag nördat ner mig i.
Nu säger diskrepans.
Ja, men alltså att så här, verkligheten känns som att man som coach känner att så här ska det vara. Så här borde det vara. Det finns liksom belägg för det, men forskningen har haft svårt att mäta prestation på e-sport och i sin tur så här, definiera vad det är e-sports prestation och hur kan man då översätta det till forskning där forskningen kan säga att ja, men om du kör knäböj eller Tabata-intervaller,
just det,
då kommer din Counter-Strike-karriär liksom dra iväg. För det är jättesvårt att liksom, ja, men, hitta någon gemensam nämnare där man kan säga att den här faktorn ska vi mäta och den har en korrelation med e-sportsprestation. Och sen så vill jag mäta den före och efter en träningsintervention egentligen. Mm. Och det är skitsvårt.
Ja, det är skitsvårt att peka vad det var. Ja. Det är för avancerat för egentligen att säga, gör du så här så blir det så, helt enkelt.
Mm. Men det som är intressant då, som inom idrottsvetenskapen, det brukar det väldigt ofta vara så att det är en excentrisk coach som har en idé och en vision. Och han har läst allting, eller allting kan han inte, men han har en bra grund.
Yeah.
Han har känsla för sporten, han har känsla för vad som behövs uträttas.
Mm.
Och så säger han, så här gör vi.
Mm.
Och sen kommer forskningen.
Mm.
Väldigt ofta inom idrottsvetenskapen.
Jo, men det kan jag tänka mig, för att det finns en poäng i att ha en enorm erfarenhet. Mm. Och det går liksom inte att ens beräkna in alla små saker han har varit med om. Alla de här ögonblicken där han ser, oj, när han sitter på det sättet, då känner han sig själv, har han självförtroende i det sättet, så oj, det är någonting som inte stämmer. Och då kan han avgöra liksom, ja, du kanske inte ska dricka den där direkt innan, eller du kanske ska ha gått ett varv innan du sätter dig ner, eller promenera mellan matcher.
Mm.
Och det kan jag ju bara bygga upp med att han samlar in en massa sinnesintryck över tid.
Mm.
Och det går ju inte att ersätta med en massa dokument där man forskar om man gör så eller så eller så, utan erfarenhet har ett värde, det är det du säger, eller?
Absolut.
Mm.
Och kvantitativ forskning är ju väldigt kantigt. Liksom. Om man ska sätta en siffra på någonting måste man liksom begränsa det.
Mm.
Men väldigt ofta blir det så att folk provar någonting, det verkar funka. Sen kommer forskningen att fråga varför funkar det? Men där tänker jag, vill man ligga i framkant, då hoppar man på det här tåget nu. Alltså, proffsen gör redan det. Så att jag menar, det
exakt, verkligen. Ska vi
kör vidare.
Yeah.
Där tänkte jag bara lite sån här, för de som vill läsa lite mer.
Mm.
Hjärnstark är ju en typisk sån här bra bok som pratar mycket om det här och grottar ner sig i vad som händer fysisk aktivitet och hjärnan och i kombination med varandra.
Anders Hansen är en jättebra pedagog.
Ja, han är fantastisk.
Mm.
Jag brukar flexa att jag skrev mitt examensarbete om ungefär samma sak som han skrev i sin bok, fast innan han skrev sin bok.
Ja. Du är snabb på bollen.
Ja, jag säger det. De här excentriska coacherna.
Jajamän.
Fys, där står det mer generella råd. Den är ganska tråkig, så att den skulle vara den sista jag tog upp.
Men det är lite råd.
Ja, men framförallt kanske om man som förbund eller som förening vill ha någonting att stå på.
Mm.
Då kan den vara en bra stöttepelare.
Mm.
Hälsa på recept är också mer populärvetenskapligt. Någonting som man kan roa sig med. Och den är inte så mycket hjärnan. Den är mer bara, vad händer med kroppen och varför vill man träna och stress och allt som liksom kan läsas in i
det. Men Anders Hansen igen, eller
hur? Det är fortfarande Anders Hansen, men jag har precis skrivit den tillsammans med en, vad heter han? Carl-Johan Sundberg.
Just det.
Han är också någon professor på Karolinska institutet här för mig. Och, skitgrym.
Ja, vi fortsätter där.
Ja. Och så min uppsats.
Och din uppsats, såklart. den får man inte missa.
Nej,
men det är, ja, den är bra, jag läste den.
Okej då. Vi glider snabbt över på lite mera. Ja, jag vill säga konkreta saker, men vi har ju hybris och planerat alltid på en och samma gång. Så nu ska vi prata lite träningsplanering, lite kost och lite återhämtning. Det är mer praktiskt tillämpbara kring hur man ska lägga upp sin vardag kanske. Eller inför de här träningssessionerna och så vidare. Men väldigt övergripande. Okej, vad är träning då egentligen? Du säger så här, det finns tre rörelsekategorier och det beror lite på vad man frågar, men såklart. Jag tycker de här är ganska bra. Då kan man kalla det för stilla sittande. Då är det liksom tv, dator, ja, det händer inte så himla mycket. Man kanske gör någonting, man kanske pluggar liksom, men det skulle man inte räkna som träning liksom. Så. Motion, då halkar vi in på det här begreppet fysisk aktivitet, fast det är inte träning liksom, utan det är, du brukar säga gå runt och dammsuga.
Ja.
Jag brukar säga påta i trädgården. Det kan vara lite vad som helst där kroppen sätts igång helt enkelt.
Ja, man säger väl att pulsen ska vara mer än vid sittande ställning, mer eller mindre.
Ja, det är väl bra. Och lite, vi nöjer oss med det. Det blir bra. Lite mer.
Något sånt.
Sen vet jag att du är lite sugen på det här med att visualisera fysisk träning.
Mm.
Vi är ju pedagoger utan dess like, så att vi ska också visa någonting som känns som fysisk träning.
Mm.
Är du beredd, Viktor?
Ja,
okej. Vi ska göra tre snabba här. Man tar sin bästa CS-polare. Så kör man lite knäböj mellan runderna. Det är helt fantastiskt. Vi aktiverar några av de största musklerna i kroppen.
Jag känner mig också lite.
Ja, du känner också bra.
Genomtränad.
För det har ni,
vi försökte ju få med oss lite vikter för Vetenskapsfestivalen, sa till oss att det är bra om ni tar med er någonting, något kul att visa i studion. Men det fick inte plats i min lilla bil.
Men jag vill också visa upp dig.
Så att det... Och jag ville visa upp dina muskler. Ja.
Okej, bra. Och där finns det ett litet mätverktyg, eller liksom ett par mätverktyg som man kan använda. Många har ju smartwatches nu för tiden. Då kan man få en indikation med hjälp av en pulsklocka. Mm. Det absolut viktigaste med en pulsklocka är väl kanske att man lyckas reda ut sin maxpuls. För att många har ju hört den här 220 minus åldern. Mm. Men det är liksom på populationsnivå. Det är inte säkert att du har 220 minus ålder.
Just det.
Utan maxpulsen kan vara genetisk. Och där kan det vara så att om du är 30 men du har 200 i maxpuls i alla fall. Mm. Och då blir dina pulszoner lite skeva om du inte kan din maxpuls helt enkelt.
Så du säger att det finns många olika sätt att dela upp. Alltså det finns många olika sätt att komma fram till sin maxpuls. Mm. Men du rekommenderar att...
Ja, men jag tänkte så här, för den brukar man få lära sig i skolan. 220 okay. minus ålder.
Just det, just ja. Det. På
Men den är lite som BMI. Båda de fungerar på populationsnivå och är ganska bra.
Precis,
på att liksom skatta.
Individuellt.
Här, det borde ligga här. Mm. Men vad ligger den för dig? Precis. Och det kan vara i princip vad som helst. Maxpuls är ingenting som är så här, högre maxpuls är bättre. Mm. Men den ger en indikation på vad ditt max är. Yeah. Det man brukar säga är så här, desto mer vältränad man är, desto lägre vilopuls har man. Mm. Däremot så de här pulszonerna, den kan liksom skatta om har jag tränat hårt eller lätt eller kanske till och med superhårt liksom. Mm. Det är det man kan ha pulszonerna till. Borgskalan finns något som kallas för, och den är egentligen bara ett sätt, det är som ett verktyg att bedöma hur trött man är, men den tycker jag man behöver träna lite på att använda den. Den är lite svår. Nu råkade jag skriva upp den gamla definitionen för den också. Nu har de gjort om den som är, den är 1 till 10,5 tror jag.
Men jag tänker på så här, borgskalan om man kollar på om man använder det för att kolla ansträngningsgrad. Mm. Är det inte lite så också att om du är helt otränad och inte van att träna, att då är det klart att du hävdar lite mer än hur mycket du är ansträngd. För du är ovan att få den här känslan i kroppen att det gör ont. Även ifall du kanske kan pucka på det till.
Ja och nej. Jag har varit med om båda varianterna.
Ja,
och folk har lite brist på självinsikt och säger så här, ja men jag vet att det var ett ganska hårt pass jag höll. Och så yes. bara... Men var det deras max liksom? Det är en femma kanske. En 7-8 kanske jag hade sträckt mig till. Ja, strunt samma. Men det var därför jag egentligen tycker att den andra är en bättre referensnivå.
Just det.
Och där bara, snacka går ju skalan. Och du säger, ja men du är ute och promenerar. Så säger jag, ja men snacktempo. Då kan vi prata skit. Det är du och jag superbra på.
Yeah.
Så kommer den här uppförsbacken. Då kan man inte riktigt prata. Men om du och jag skulle springa upp för den här uppförsbacken och uppvärmda, då skulle du nog stå och flåsa liksom där uppe och kan inte riktigt för en konversation, men kanske så här, bra, liksom. Vi fortsätter. Och sen så här, om man kör något som är brutalt jobbigt, då vill man inte ens prata, då är det lite mer hårt käften.
Mm. Men jag har en anekdot angående det där. Det var faktiskt, när jag började springa med min farsa när jag var yngre, då var det faktiskt just det vi använde. Liksom. Ja, men nu håller vi ett prattempo. Och så babblade han med mig hela tiden när vi sprang. Och det var en bra nivå att lägga det på, för jag var ju helt ny. Och tyckte att det var plågsamt att vara ute och springa. Men över tid så var det ju helt okej. Och då kanske det var dagar då vi inte pratade alls. Men vi visste att det var det tempo det skulle hålla.
Men den är bra. Jag brukar säga så här, it ain't stupid if it works.
Exakt.
Okej då. Nästa, den mest kontroversiella frågan. Vilken är den bästa träningen? Mm. Har du någon gissning?
Nej, vi var inne på det där igår. Vad är bäst liksom?
Ja, jag gör sådär då.
Ja,
så.
Vi ska försöka vara pedagogiska.
Nörd som jag tänkte säga. Så. Ja, den som blir av. Och jag vill nog påstå att det stämmer. Mm. Innan man ens har sett till att den blir av. Då är det ingen vits att man håller på och planerar.
Exakt.
Och så här, kolla det där upplägget eller det där upplägget. Hitta en rutin. Det är det absolut viktigaste. Mm. Och då är nästa fråga. Hur mycket ska man träna då? När man väl har hittat sin rutin. Och vi börjar ändå. Jag tänker väl, vi bor i Sverige. Alla har hört den där 30 minuter per dag. Liksom. Mm. Det är inga konstigheter. Eller 30 minuter var femte dag till och med.
Yeah.
Eller om det är intensivt. 150 minuter i veckan.
Och det där är någonting som Folkhälsomyndigheten och FYSS och sådär rekommenderar.
Ja, så har jag var femte dag. Jag menar 5 dagar i veckan. Nu står
jag lyssnade inte så noga på det som vanligt. Men, ja. Nej, jag vill gå tillbaka till den som blir av. Alltså, då är det väl ganska mycket som vi var inne på tidigare. Att det ska vara roligt.
Ja, det sa jag nog inte ens. Men jag tycker att det är en av de absolut viktigaste faktorerna. För då börjar folk fråga, vad är bra? Och då menar jag så här, ja men om den inte blir av, då spelar det ingen roll hur bra ditt upplägg är. Så att jag hade alltid sagt, ta något som är kul. Alltså, du behöver inte gå till gymmet och köra högintensiva intervall. Jag kan tycka att gymma och springa, om man verkligen inte gillar det, så kan det vara de två absolut tråkigaste träningsformerna. Jag är kampsportare och jag tränar nödvändigtvis inte för att jag kanske tycker att det är kul, men så här, jag älskar kampsport och jag vill kampsporta. Och jag har varit paj en del, och då är det lite så här, typiskt läkarsvar kan ju vara så här, men byt idrott.
Yeah.
Gör någonting annat. Mm. Eller, men jag vill ju kampsporta. Jag vill inte träna liksom.
Så jag kan tycka att det finns en poäng att kanske ta sitt CSGO-lag eller vad man nu tävlar och kanske bara köra lite rundpingis mellan varven.
För att... Paintball är också jobbigt. Alltså, så här.
Ja, men absolut. Och då blir man ju lika mycket ovänner som man blir mer vänner. Och det är ett jättebra sätt att öka prestationen liksom, i slutändan.
Jag tror vi måste öka lite.
Mm, sure.
Okej, nästa som jag tänker att den har inte så många hört. Och den ingår liksom i WHO-standard, Världshälsoorganisationen. Och det säger man att alla barn och ungdomar, det står väl från 5 till 17 år i deras beskrivning. Mm. De ska faktiskt liksom röra på sig 60 minuter per dag. Mm. Och det tror jag inte man tänker. Alltså med 30 minuterna per dag, det är för vuxna. Men barn har ett ännu större rörelsebehov.
Mm.
Sen så har man nog egentligen bara sänkt ribban för de vuxna.
Yeah.
För att det ska vara mer lättillgängligt.
Yeah.
Men alla skulle må bra av 60 minuter också.
Ja.
Ja.
Jag tror inte man kan röra sig för mycket heller. Om det inte är så att man är extrem till naturen.
Ja.
Alltså rör det mycket är ju en bra grej. Men där är ju några slags lägsta nivåer.
Jag var lite trigger happy. Vad är för skillnad på fysisk aktivitet och träning? Ja, det var lite, den tycker jag redan vi har berört egentligen.
Ja, jag tycker det. Vi visade träning tidigare.
Ja.
Du slängde upp mig på axlarna. Det är träning, kan man säga.
Ja.
För din puls höjs. Och sen fysisk aktivitet. Kliv upp i soffan, gå ett varv.
Ja.
Du har gjort fysisk aktivitet.
Ja. Okej då. Vad ska man äta? Det är också ganska kontroversiellt. Men där har vi turen att vi bor i Sverige. Och då vill jag påstå så här. Enklast möjliga, det är liksom tallriksmodellen.
Mm.
Och sen så är det någon sorts individbasis om man har egna behov. Men det som gäller för tallriksmodellen, det vet vi att det är, liksom, det är ganska täckande. Och allting kanske inte behöver finnas på just den tallriken du äter där och då. Men över en dag så vill man att man ska täcka upp de här behoven.
Mm.
Och där är det samma sak. Gör det inte svårt för dig.
Nej.
Alltså så här, men om det funkar bättre, om du har någon diet, för att din hjärna liksom så här, okej, men jag behöver lite inrutat för att tallriksmodellen är fri, då gör du det.
Mm.
Men det är viktigt att känna av kroppen också, så här, mår jag bra?
Det kryllar ju av allergier, det kryllar av olika, beroende på hur man lever sitt liv. Så att det finns ju definitivt, du märker ju, alltså, är man dålig i magen av vissa saker, då ska man vara lyhörd. Så att det finns ju inte en liksom one fits all.
Mm.
Det är därför alla de här dieterna florerar om och om igen i medierna. För att det liksom finns alltid någon som är nyfrälst i en ny diet som gör att den funkar jättebra för den personen.
Mm.
Så då borde det funka på alla. Men tyvärr så funkar det inte så. Så man måste vara lyhörd för sin kroppsbehov. Så att man definitivt kan anpassa efter vad som funkar för en själv. Mm. Sen finns det ju lite så här små detaljer, men det kanske vi inte ska gå in för mycket.
Nej, jag tänker att det får man nog lösa om man är intresserad.
För precis, och vi kommer ju spinna vidare på det här väldigt mycket i podden.
Absolut, det är där vi fördjupar oss. Det är vårt verktyg för det. Okej då, finns det något man inte bör äta? Det tyckte jag du rev av ganska bra där. Det är sånt som man mår dåligt av. Mm. Framförallt tänker jag att om man en varierad kost så har man marginal för det mesta. Och sen tänkte jag så här, vi kanske bara ska beröra energidryck. Och där vill jag egentligen påstå att det är en dosfråga. Men det är jättebra att följa Livsmedelsverkets rekommendationer. För att ofta handlar det om hur stor man är och hur gammal man är. Och vad som händer i kroppen till följd av koffein. Som liksom det är centralstimulerande drog mer eller mindre. Som har en positiv påverkan på hjärnan egentligen när det kommer till prestation.
Mm.
Men doseringen är det som är det viktigaste.
Exakt.
Och där är det svårare att dosera i förhållande till kroppen. Ju yngre man är, framförallt om man sitter och hinkar. Liksom.
En anekdot som jag kan dra då, det är ju att liksom inför att jag kommer hit och ställer mig här, för att jag inte ska vara för nervös för att stå och prata med dig inför en massa kameror, så har jag valt idag att till exempel inte dricka kaffe.
Mm.
För det gör en stor skillnad. Och då tänk dig då om du är känslig för kaffe, vilket är väldigt individuellt vem som är och inte. Det kan ju definitivt påverka din prestation när du sätter dig och gamar. Om du får in koffein i form av vilken energidryck du än väljer. Men det kan också vara en fördel om du håller dig till rätt dosering.
Absolut.
Så det är en doseringsfråga.
Ja. Okej då. Sen tänkte jag bara lägga till omega 3. Den har väl
den där fisken är ful.
Ja, den är ful fisk. Men framförallt så är det så här, den har positiv inverkan på i princip allt vi vet som har med liksom hjärnhälsa att göra och också kolesterolnivåer och allt sånt där. Så att om det är något man ska äta som många brukar vara dåliga på, då är det fisk. Alternativt att man käkar omega 3-tabletter. Mm. Det är också en hel ocean av kunskap. Så, men den eller den koncentreringen, den här, är det DHA eller EPA? Ja, jag kommer inte ens ihåg vad
det heter. Men det får man ju gå djup för djupas i. Men en sak jag kan säga direkt är att så här, den här typen av fettet behövs i hjärnan.
Ja.
Och det är med hjärnan vi ska prestera först och främst när det kommer till e-sport.
Bra. Mm. Okej då, återhämtning. Vad är återhämtning? Och det är lite så här, men det kan vara lite skillnad vad det innebär för hjärnan och vad det innebär för kroppen. Och för kroppen är det framförallt så här, lugn eller ingen fysisk aktivitet. Alltså man lutar sig tillbaka och gör någonting man kanske tycker är kul. Det spelar ingen roll, men kroppen ska vara inaktiv egentligen. Där vet jag att Martin Libergs coach inför hans VM-guld liksom ringde upp honom och frågade: ursäkta, vad håller du på med? Du har ju vilodag. Vad gör jag, shoppar? Gå hem och lägg dig. Liksom, han bara, det här är inte vilodag.
Mm.
Men om vi då jämför det med hjärnan.
Men Martin Lidberg är
ju... Ja, den där brottaren. Han tog VM-guld. Ja, Martin Lidberg är en brottare. Han tog väl VM-guld 2008 eller vad det är.
Mm.
Och han hade en ganska gedigen träningsplanering. Och
just det.
Hans tränare också, idrottsvetare och supernörd. Okej, okay. Men för hjärnan, då handlar det egentligen om sömn och ingen skärmtid. Och sömn framförallt, den är folk dåliga på. Och skärmtiden är liksom ofta den största påverkande faktorn.
Idag har vi fått någon inställning som verkar tro att man klarar sig utan en sömn, att man kan hoppa det. Jag vet ju själv i gymnasienivå när jag upptäckte CS att det var väldigt lätt att jag drog ut eller sköt upp sömnen och sen tänkte jag, men jag går upp imorgon, jag kan sova lite på lektionen.
Jag har också tolkat som att man är lite dopad där till följd av testosteronboosten man får. Mm. Alltså man känner inte av det där lika bra. Just. Man har en bättre känsla av att man kan mala på.
Just det, men det är en falsk känsla kan man ju säga.
Ja, men nu kommer den bara, för det var därför jag klickade fram den. Hur mycket ska man sova då? Det vanligaste är att man säger att det är någonstans mellan 6-8 timmar. Mm. Framförallt för vuxna då. Men det är högst individuellt vad man känner. Någon
jag måste ju sova till exempel 8,5. Och vad jag har märkt på dig, du är vaken när jag går och lägger mig. Och
ja, sen
vaken när jag vaknar.
Aha. Så det är jag.
Det är väldigt individuellt.
Ja, och för ungdomar under puberteten, då rekommenderas det mer sömn. Men som sagt, det kan bli lite förskjutet av den här testosteronboosten. Jag tror inte att man inte känner de här trötthetskänslorna.
Mm.
Däremot så kan det vara så att man kanske är vaken på natten, men man tar en 4 timmar powernap på eftermiddagen. Alltså de grejerna får man också läsa in. Men sömnbehovet är större under puberteten, men man kanske inte känner av det. Det man har sett är att så här, sover man mer än 11 timmar däremot, då kan man liksom bli lite så här mosig av det. Då får man får liksom inte ut någonting mer av det.
Nej.
Jag tänker att vi...
Kör på.
Ja. Och sen Anders Hansen till då. Han säger att fysisk aktivitet är återhämtande för hjärnan.
Det finns något som heter aktiv återhämtning också. Mm. Och det kan ju vara, om du är en löpare så kanske du går ut och går den dagen istället. Eller om du är en brottare så kanske du bara kliver och tar en promenad ner och tittar när dina kompisar brottas.
Mm. Absolut.
Till exempel.
Bra, vi kör då. Och eftersom att vi hade hybris så ska vi då byta ämne. Och vi ska riva av ett annat helt gigantiskt ämne som heter idrottspsykologi. Och det har jag gjort ganska lätt för mig. Jag har valt 3 saker som jag tänker att vi ska beröra dem idag. Verktyg som jag tycker är så här, bra att ha koll på. Som kan vara bra för hjärnan. Som är bra att liksom landa i. Ja, men få lite förståelse för vad som händer när man presterar. För det är inte alla som har reflekterat över vad man tänker eller hur man svarar och allt vad det innebär att försöka prestera och bli bra på någonting. Så vår första punkt, det är målsättningar. Och det kanske vanligaste sättet att strukturera sina målsättningar på, det är att man har resultatmål, prestationsmål och processmål. Resultatmål, det tror jag säger sig självt egentligen. Att säga, men, ja, jag ska vinna SM-guld. Det är typiskt resultatmål. Det är ganska lätt att sätta upp. Det är mätbart. Det brukar ha en deadline. Allt sånt som är bra i målsättningar det liksom faller samman där. Problemet med den målsättningen det är att den också är beroende av andras prestation. Så att har du bara resultatmål.
Just det.
Och det har gått bättre för dig men alla andra är fortfarande liksom lite bättre just den dagen.
Mm.
Då får man kanske negativ feedback.
Exakt.
Trots att du har gjort enorma framsteg.
Och där kan vi ta Zlatan som ett jättegott exempel, för att man kan ju inte ta ifrån honom att han har gjort en fantastisk karriär och en av de liksom historiskt största spelarna, men så råkar han hamna i en era när Messi och Ronaldo spelar samtidigt och då är det lite svårt att gå på sitt resultat. Jag var inte bäst i världen.
Nej.
Men det är lite orättvist, för hade han varit bara en annan del av historien,
hade varit, så hade han 10-20 år tidigare eller 10-20 år efter, så hade han varit
bäst. Så man kan inte bara gå på resultat. Nej. Man måste kunna mäta sig med något annat.
Och det är där vi har prestationsmålen istället. Och det handlar egentligen om att man mäter sin prestation mot sig själv. Säg att det är i ett sportsammanhang, så kanske säger man, om man är lite lågrank så brukar det väl, alltså man kanske inte har perfekt creep score om man spelar Dota eller LoL. Så hur får jag perfekt creep score?
Yeah.
Kör jag liksom gymträning, ökar resultat i bänk, ökar resultat i knäböj, löptider, alltså allt sånt som är mot mig själv egentligen. Och processmålen, det är nästa punkt som jag egentligen tycker är absolut viktigast. Och där är lite så här, det är lätt att sätta upp de här målsättningarna, både prestationsmål och resultatmål. Men vägen dit är inte säkert att man har koll på.
Just det.
Och processmål är lite så här, hur tar jag mig dit?
Mm.
Alltså, och för att de här stora målen, de blir väldigt överväldigande, ganska lätt liksom så här. Okej, jag ska vinna OS-guld om 4 år. Mm. Det var väl han, Sergej Bubka, stavhopparen som hade en sån träningsplanering. Från att han var 14 år så han sa, när du är 18, då ska du ta OS-guld.
Mm.
Och det är ju ganska långt borta.
Yeah.
Men i en sån planering, vad är första steget?
Mm.
Det måste man veta.
Mm.
Och när man börjar se de här småstegen, då blir det lätt att veta vad ska jag göra nu, vad ska jag göra imorgon. Och där brukar man också jobba med, jag drar fram dem där direkt då. Det ska vara både långsiktiga och kortsiktiga mål.
Mm.
Och de kortsiktiga målen, där kan man prata liksom huvudmål och delmål. Och de här delmålen, då sätter man upp för, okej, det här är någonstans i mitten på min träningsplanering.
Mm.
Då ska jag ha hunnit lära mig att springa sig och så snabbt för att ta mig liksom mot min maratontid, om det är så. Men någonstans på vägen måste jag veta, så här, är jag på väg åt rätt håll?
Yeah.
Och därav den sista punkten där som många missar.
Precis. För det var det jag tänkte fråga dig precis. Vad är egentligen som är svårast av det här? För jag upplever att så här, utvärdera, det kan vara svårt att samla kraft att göra det. Och jag upplever också att när det kommer till just mål, att många brukar snubbla över faktiskt görandet. Att göra jobbet däremellan. Att vissa saker är tråkiga.
Mm.
Om du har en bild av så här, prestation, vad du behöver göra på vägen för att nå en viss prestation.
Mm.
Så vissa delar, så bara, ja men jag skjuter det här på sen. Och så gör man bara det roliga. Men då missar man väldigt viktiga delar för att bygga en bra grund.
Det är typiskt när jag vill bara köra match-grejen. Ja. Alltså så här, men hur blir man bra på att köra match då?
Mm.
Ja, visst, man behöver grenspecifik träning och matchsimulering.
Mm.
Men det har sin tid och plats.
Ja.
För att kunna träna sin matchsimulering på bästa möjliga sätt, då behöver man också rätt förutsättningar. Alltså så här, det är svårt att träna creep score mitt i en liga match liksom. Det kanske inte gör där och då, testa olika startbilds.
Då ska du vara färdig med förberedelsen.
Precis, då ska man veta vad man ska göra. Därför måste man testa det innan.
Nöta.
Ja.
Särskilt på en svaghet.
Mm.
Svagheten kan ju avgöra verkligen vilken utgång en match får.
Mm. Men jätteviktigt att du lyfter det. Så här. Man måste också komma till själva görandet.
Yeah.
Och där tycker jag de här kortsiktiga och processmålen, de är de svåraste att staka ut.
Mm.
För att det tar mest tid egentligen. Okej, men ska jag göra ett träningspass? Och ska man liksom hitta på vad man ska göra? Och man ska sitta och utvärdera? Och det kan vara lite tidskrävande innan man har rutin på det.
Yeah.
Men bra. Vi går vidare. Okej, och där tänker jag så här, det finns ju en hel drös av e-sporter. Och när man kör själv, liksom de här solosidrotterna eller sologrenarna, då har man ju bara sig själv att förhålla sig till och sin motståndare då. Men som, där du är beroende av din prestation. Men jag tänker att därför lyfter vi också vad som händer när man hamnar i grupp.
Mm.
Och jag har valt ut en liten del av det här gigantiska området och en teori som jag har valt att haka upp det på där man egentligen pratar om, ja, men vad händer när man introduceras
just det
för en ny grupp. Och det kan vara ganska bra att veta, för att jag har ändå pratat med lag där de har haft lite rotation, så här, men de har bytt ut någon carry eller bytt ut. Och så här, men vad händer i dynamiken när man ska liksom skapa ett lag som ska jobba som ett team som ska prestera? Och i princip alltid så introducerar, det finns en introduktionsfas, den kallar man för forming i det här fallet.
Och då är gruppen.
Ja, det är lite så här honeymoon phase, man är lite kelig med varandra, man vill inte trampa någon på tårna. Mm. Sen kommer man till en punkt där man börjar lära känna varandra. Och det kallar man för storming. Och då är det lite så här, man försöker hitta sin plats i hierarkin. Det kommer alltid vara någon sorts hierarki, framförallt om man förväntas prestera. Mm. Någon är shotcaller, eller liksom någon är lagledare.
Man har helt olika grundförutsättningar, ja, och olika egenskaper.
Ja, och där måste man liksom landa i vem har vilken roll.
Just
det. Nästa steg i det här är att när folk har börjat liksom linjera sig med varandra, då kallar man för norming. Då vet man så här, okej, men nu har jag min plats. Det är inte så mycket jidder om vem som ska vara vart, om man har liksom förlikat sig med det. Eller man måste göra det i alla fall, om man ska kunna prestera.
En ganska trygg
bas. Ja, det är liksom någon sorts trygghet i det. Och där vi kanske ser alla proffslag, framförallt de som, det är lite den här känslan av, ja men det är samma hjärna. Alltså så här, de förstår varandra, de behöver inte ens prata, då hamnar man i den här performingfasen.
Just det.
Allting bara flyter på, man är med en, det är bara synkar, det är liksom flow. Jag får typ rysningar bara jag tänker på det. Alltså så här, det är världens kanske bästa känsla.
Ja, det är en jättekänsla. Det är som att man blir ett med flera andra människor. Och fotbollen ser du det, de bästa spelarna, de tittar inte ens på varandra. Bollen bara kommer springande, så och motståndarlaget kan inte vara beredda på det. För det är nästan som att det sker telepatiskt mellan två personer som har sprungit bredvid varandra så jäkla många gånger. Mm. Så att när han lägger den där bollen, då är det ju klockrent.
Ja, och det här kan ju gälla på arbetsplatser eller vad som helst också. Mm. Alltså, så här, jag brukar jämställa det med att jag har jobbat tillsammans med min brorsa. Mm. Jag kan tycka att alla andra är lite så osynk, men vi behöver nog inte ens prata så himla mycket med varandra.
Exakt.
Vi,
så här, ni vet varandra funkar.
Vi har varit där inne liksom.
Ja, men det är klockan. Och det här kan väl gå olika fort också, kan jag tänka mig.
Absolut.
För jag menar, ett lag som sätts ihop redan första gången de spelar ihop så verkar de matcha. Det har man ju sett flera gånger. Sen är det några som har hållit på ganska länge och sen slår det till att de börjar. Det
kan vara lite av en erfarenhetsfråga också.
Definitivt.
Liksom vansaker och man känner till varandra innan. Alltså så här, är man elitspelare så känner man nog till de andra elitspelarna. Ja. Man vet vad de har för roller och så vidare. Men jag tänker att vi glider över på nästa.
Ja.
För med det här kan man prata om hur länge som helst.
Exakt.
Okej, anspänningsreglering egentligen. Och där tänker jag bara att det handlar mest om lite självinsikt och mest om så här, har man inte funderat över det här så ska man i alla fall få veta att det finns liksom olika mindsets inför en tävling och olika sätt att hantera det. Så det här har jag bara egentligen valt att lyfta de här orden där man kan kika på att framförallt om man är mycket stressad, så här, man är nervös inför matcher, då kanske man vill titta på lite så här coping-strategier eller hanteringsstrategier. Vad är det som stressar mig? Hur kan jag se till att jag lugnar ner mig egentligen? Kommer in i någon sorts stadium där det känns bekvämt. Och andra änden, då har vi något som kallas triggers. Och man kanske vill hypa till sig själv. Och i ditt fall, vill inte du berätta om din hype-rutin inför det här?
Just det. Nej, men alltså inför att jag ska stå här och prata med dig och ha en massa kameror, och så, då går jag egentligen in på toaletten och så står jag och skakar loss så att varenda muskel liksom får koppla av. Och det gör att jag inte är så spänd, vilket gör att jag mycket lättare kan committa till en skön konversation med dig, oavsett hur många som tittar på. Ja.
Och så här, är man kampsport?
Och du är motsatsen.
Ja, jag kanske också behöver tagga till för sig. Men jag kan
men det tycka... där är inte att tagga till, det där är att koppla
ner. Menar, då ska jag komma... Ja, precis. Jag skulle nog behöva en örfil. Att jag är lite för lugn. Och någon behöver väcka till mig. Landslagscoachen tyckte att jag var så här... Alex, hörru, nu kör vi. Det känns som att den där örfilen var mest för henne och inte för mig.
Men jag tror att Carolina Klüft gjorde samma sak inför. Hon slår ju sig själv i ansiktet. Ja. Som ett exempel.
Ja. Mm. De signalerar att vi har lite brådis, Viktor. Mm. Så jag tänker att vi drar upp den där och sen så bara förklara att vi nördar ner oss i vår egen lilla podd som vi kallar för e-sportspegeln. Och där pratar vi egentligen om allting som vi tycker är intressant. Mm. Det har med e-sport att göra. Det är vår gemensamma grund, men vi har pratat om allt från träning till idrottspsykologi. De här, vad heter deras grupp? Idrottspsykologgrabbarna. Jag glömmer bort.
Ja, just det. AEP.
AEP, de var hos oss och snackade till exempel. Ja. Och
då, då pratar vi liksom idrottspsykologi.
Ja, precis. Då är vi på djupet.
Ja, i en och en halv timme liksom. Ja. Och sådana här saker är så komplexa. Det är så många teorier och mycket erfarenheter man måste ändå dela med sig för att få en djupare förståelse. Så det kräver ju verkligen att man tar sin lilla tid och pratar. 45 minuter hinner man inte mycket på om man vill försöka täcka allting. Så.
Nej, våra största förhoppningar med idag, det var ju kanske att man skulle få lite mer smak. Och ändå fatta att det finns hur mycket kunskap som helst att ta del av. Mm. Och förstå att så här, det här kan vi jobba med. Alltså så här, det finns många verktyg för att optimera prestation, men det kan ju handla om... Ja, det behöver knappt ens vara prestation. Det kan vara välmående också om man vill säga det. Men det finns verktyg. Och nu har man fått en liten snack och sen så hittar man till oss för att de tycker att vi är intressanta, skitbra. Men det finns ju hur mycket som helst som man vill lyssna på. Liksom ledarskap eller träning eller idrottspsykologi.
Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket om mående egentligen. Mm. Och varför vi gör det är för att man egentligen ska må bra för att kunna fungera bra för att sen kunna prestera bra. Och det går ju lite i det steget, precis som gruppen ska lära känna varandra. Absolut. Det går en liten inkänningsperiod.
Där kan det vara bra att tänka på bara så här. Det är en liten krock mellan välmående och elitutövande. Mm. Det är väldigt ofta snudd på ohälsosamt att vara elitidrottare, men har man gett sig själv bästa möjliga förutsättningar, då har man försökt maximera sitt mående i alla fall. Mm.
Men då tror jag att vi börjar avsluta där. Ni vet var ni hittar oss och jag tycker det är trevligt att få stå här och snacka med dig.
Bra så, snack.
Precis, bra snack, så ser vi till att gå tillbaka till turneringen.
Alltså, wow. Vilket fantastiskt samtal med de här två expertnördarna, måste jag ändå säga. Eller nördexperter. Expertnördar, det låter bättre. Jag tänkte bara runda av egentligen, men framförallt tacka Vetenskapsfestivalen såklart för att vi fick vara med och härja lite nere i Göteborg. Helt klart en kul erfarenhet. Och såklart så vill jag ju starkt rekommendera att man spanar in Vetenskapsfestivalen framöver också. Det är ju faktiskt en av Europas största populärvetenskapliga evenemang. De har väl över 70 000 besökare varje år. Och så har de hållit på ända sedan 1997, om jag inte missminner. Så de börjar bli hyfsat rutinerade vid det här laget. Men tack för den här gången, och glöm inte att spana in vår eftersnacksgrupp. Och det är ju liksom vårt verktyg för att kunna kommunicera med er, lyssnare och få bra input. Så att glid in på Facebook, sök upp e-sportspegelns eftersnacksgrupp. Och sen så kika på vår Instagram såklart, där kan man... bland annat beskåda spektaklet där jag och Viktor experimenterar lite med flashpoddar och e-sportspegeln heter vi på Instagram. Tack för idag!